Kapitel 2. Strömvirvlar i väven. Den varma nattvinden låg på mot land, blåste norrut över det vidsträckta delta som gick under namnet Drakens fingrar. Deltat var en slingrande, vindlande labyrint av breda och smala vattenvägar, stundtals igenväxta med knivgräs. Väldiga ängar av vass bredde ut sig mellan små grupper av låga öar där det växte träd med slingrande spindelbensrötter vars like inte fanns att se någon annanstans. Till slut övergick deltat i sin källa floden Erinrin. På flodens väldiga yta syntes spridda ljusprickar från små båtar på lyktfiske. Båtarna och lyktorna guppade häftigt till, plötsligt och oväntat, och några av de äldre fiskarna muttrade om onda ting som färdades i natten. De yngre männen skrattade men drog hårdare i näten, ivriga att komma hem, in från mörkret. I sagorna kunde det onda inte korsa en tröskel såvida man inte bjöd in det. Så var det i sagorna, men ute i mörkret. Saltdoften hade helt försvunnit när vinden nådde den mäktiga staden Cheer som bredde ut sig vid floden. Butiker och värdshus med tegelklädda tak låg sida vid sida med höga palats vars torn och tinnar glimmade i månskenet. Likväl var ingen byggnad ens hälften så hög som det väldiga fäste som likt ett berg sträckte sig hela vägen från stadens hjärta till vattenbrynet. Det var Cheers klippa. En sägenomspunnen borg, människans äldsta fästning, rest vid tiden för världsfallet. Medan riken och unioner föddes, föll och ersattes av nya som återföll, stod klippan kvar. Den var en sten mot vilken oräkneliga härar hade krossat sina spjut och svärd och hjärtan i 3000 år. Under hela denna tid hade den aldrig intagits, inte förrän nu. Stadens gator, krogar och värdshus var nästan tomma i det kvava mörkret. Människorna höll sig hemma, aktade sig för att gå ut. Den som var herre över klippan var också herre över Cheer, såväl staden som riket med samma namn. Så hade det alltid varit och folket i Cheer hade alltid godtagit det. I solens ljus kunde de jubla över sin nye herre, med samma iver som de hade bejublat de gamla. På natten kurade de samman, huttrade trots värmen när vinden tjöt över deras tak, likt ett sorgefölje med tusen klagande röster. Sällsamma nya förhoppningar virvlade i deras sinnen. Förhoppningar som ingen i Cheer hade vågat känna på 100 generationer, blandade med farhågor lika gamla som världsfallet. Vinden piskade det långa vita baneret som fångade in månens strålar längst upp på klippan. Den slet i baneret som om den ville riva loss det. Över det vita fältet skred ett slingrande väsen. En väldig orm med 4 ben och en gyllene lejonman, klädd med röda och gyllene fjäll. Det såg ut som om den red på den hårda vinden. Ett baner känt för dunkla profetior, efterlängtat och fruktat. Drakens baner, draken återfödd. Draken som förebådade världens frälsning, som bar budet om ett nytt förestående världsfall. Vinden vräkte sig mot klippans hårda murar som vore den rasande över ett sådant trots. Drakbaneret vajade obekymrat i natten, väntade på värre stormar. Perrin befann sig i ett rum som låg mer än halvvägs upp innanför klippans södra mur. Han satt på en kista vid foten av sin himmelsäng och betraktade den unga, mörkhåriga kvinnan som vandrade av och an i rummet. Det fanns en vaksam glimt i hans gyllengula ögon. I vanliga fall brukade Fail skämta med honom, kanske ge honom en vänlig pik för hans långsamma sätt. I natt hade hon inte sagt så mycket som 10 ord sedan hon kom innanför dörren. Han kände doften av de rosenblad som hade vikts in i hennes kläder efter tvätten, tillsammans med den lukt som bara var hennes och ingen annans. Och så kände han en antydan av svett, ren och lätt. Nervositet. Fail var nästan aldrig nervös. Han undrade varför hon var det nu och kände en klåda mellan skulderbladen. En klåda som inte hade någonting att göra med den heta nattluften. Hennes snäva, delade kjol gav ifrån sig ett mjukt swish, swish, swish i takt med stegen. Han kliade sig irriterat i den 2 veckor gamla skäggväxten. Skägget var till och med krulligare än håret på hans huvud och det var varmt. För säkert 100 gånger funderade han på att raka av sig det. Det är klär dig, sa Fail plötsligt. Hon stannade tvärt. Han ryckte besvärat på axlarna som var kraftiga och muskulösa efter alla de timmar han arbetat i smedjan. Hon gjorde så där ibland, tycktes veta vad han tänkte. Det kliar, muttrade han och önskade genast att han hade talat med större eftertryck. Det var hans skägg och han kunde raka av det när helst han önskade. Hon la huvudet på sned och betraktade honom. Näsans järva linje och de höga kindknotorna gav henne ett vildsint drag. Men när hon talade var rösten mjuk. Det ser riktigt ut på dig. Perrin suckade och ryckte ånyo på axlarna. Hon hade inte bett honom att behålla skägget och skulle aldrig göra det heller. Men likväl visste han att han än en gång skulle låta bli att raka sig. Han undrade hur hans vän Mert skulle ha handskats med en sån här situation. Förmodligen med ett mild tjuvnyp, en kyss och någon anmärkning som skulle få henne att skratta. Tills han lyckades övertyga henne om att hans syn på saken var den rätta. Men Perrin visste att han inte hade Merts sätt med flickorna. Mert skulle aldrig finnas i att sitta och svettas bakom ett skägg bara för att någon kvinna tyckte att han borde ha hår i ansiktet. Det skulle möjligen vara om kvinnan var Fail. Perrin misstänkte att hennes far inte var glad över att hon hade gett sig av hemifrån och inte bara för att hon var hans dotter. Han var den främste pälshandlaren i Salry och Perrin kunde livligt föreställa sig att Fail alltid fick ut det pris hon begärde för varorna. Det är någonting som bekymrar dig, Fail, och det är inte mitt skägg. Vad är det? Hon blev plötsligt reserverad, tittade på allting utom honom, mönstrade föraktfullt rummets inredning. Allting var smyckat med sniderier, föreställande leoparder och lejon, flygande hökar och jaktscener. Från det höga klädskåpet och sängstolparna, lika tjocka som hans ben, till den stoppade bänken framför den öppna marmorspisen. En del av djuren hade ögon gjorda av granater. Han hade försökt övertyga Majären om att han ville ha ett enkelt rum, men det hade inte verkat som om hon förstod vad han menade. Det berodde knappast på att hon var dum eller trögtänkt. Majären förde befälet över en hel här av tjänare, större till antalet än själva klippans försvarare. Vem som än var herre över klippan var det hon som såg till att de vardagliga bestyren blev gjorda så att allting fungerade. Men hon såg på världen med tairenska ögon. Trots sin lantliga klädsel måste han vara något mer än den bypojke han såg ut att vara, eftersom en ofrälse aldrig blev inhyst i klippan, bortsett från tjänarna och försvararna naturligtvis. Dessutom tillhörde han Rands sällskap, var vän eller följeslagare eller på något annat sätt närstående till draken återfödd. I Majerens ögon gjorde det honom jämställd med en landsfurste, allra minst, kanske rent av med storfurstarna. Hon hade blivit alldeles tillräckligt uppbragt över att behöva placera honom här, i ett rum som inte ens hade någon salong. Perrin hade en känsla av att hon skulle ha svimmat om han hade insisterat på ett enklare rum. Om det överhuvudtaget fanns något sånt, frånsett i de avdelningar där tjänarna och försvararna sov. Här var det åtminstone bara ljusstakarna som var förgyllda. Fail delade dock inte hans uppfattning. Du borde ha någonting bättre än det här. Det förtjänar du. Du kan slå vad om din sista kopparslant att Mert har det bättre än så här. Mert är förtjust i grannlåt, svarade Perrin enkelt. Du står inte på dig tillräckligt mycket. Han brydde sig inte om att svara. Det var inte rummet som fick henne att lukta av oro, lika lite som det var hans skägg. Efter en stund sa hon. Först draken tycks ha tappat intresset för dig. Han ägnar all sin tid åt storfurstarna numera. Klådan mellan Perrins skuldror blev värre. Nu förstod han vad det var som bekymrade henne. Han försökte svara med lätt röst. Först draken. Nu låter du som en Tyrenier. Han heter Rand. Det är du som är hans vän, Perrin Ibarra, inte jag. Om en sådan man nu har några vänner. Hon tog ett djupt andetag och fortsatte i lugnare ton. Jag har funderat på att lämna klippan, lämna Tyr. Jag tror inte att Moraine skulle försöka hindra mig. Nyheten om Rand har spritts från staden i 2 veckor nu. Hon kan inte längre ha några planer på att hålla honom hemlig. Han lyckades nätt och jämnt hejda ännu en suck. Nej, jag tror inte heller att hon skulle hindra dig. Om något så tror jag att hon ser dig som ett hinder. Hon skulle förmodligen till och med ge dig färdpengar. Fail satte händerna i sidorna och ställde sig att blänga ner på honom där han satt. Är det allt du har att säga? Vad vill du att jag ska säga? Att jag vill att du ska stanna? Han blev själv förvånad över ilskan i sin röst. Han var arg på sig själv, inte på henne. Arg för att han inte hade förutsett detta. Arg för att han inte visste hur han skulle handskas med situationen. Han ville ha tid att tänka efter. Om han var brådstörtad var det lätt att skada människor utan avsikt, som han hade gjort nu. Hennes mörka ögon var uppspärrade, fulla av bestörtning. Han försökte släta över det han hade sagt. Jag vill att du ska stanna, Fail, men du borde kanske ge dig av. Jag vet att du inte är feg, men draken återfödd, de förlorade. Inte för att det fanns någonstans där hon skulle vara trygg, inte nu längre, inte i dessa tider. Men likväl fanns det platser som var tryggare än klippan, för en tid åtminstone. Men så dum var han inte att han la fram det för henne på det viset. Hon verkade dock inte bry sig om hur han la fram det. Stanna! Ljuset skiner över mig. Vad som helst är bättre än att sitta här som en annan stenbumling. Men hon la sig mjukt på knä framför honom, la händerna i hans knä. Perrin, jag tycker inte om att behöva undra om jag ska få se någon av de förlorade komma runt hörnet. Och jag tycker inte om att undra om draken återfödd ska dräpa oss allesammans. Det var trots allt vad han gjorde under världsfallet. Dödade alla som stod honom nära. Rand är inte Luce Tharyn Frändebane, protesterade Perrin. Jag menar, han är draken återfödd, men han är inte... Han skulle aldrig... Han lät meningen tona ut. Visste inte hur han skulle fortsätta. Rand var den pånyttfödde Luce Tharyn Telamon. Det var vad det innebar att vara draken återfödd. Men betydde det att Rand var dömd att dela Luce Tharyns öde? Inte bara att bli vansinnig. Varje man som kunde leda kraften hade det framför sig och därefter döden genom en tärande, förruttnande sjukdom. Utan också att döda alla som höll av honom. Jag har pratat med Bane och Sheard, Perrin. Det var knappast någon överraskning. Hon tillbringade mycket tid tillsammans med de båda Ale-kvinnorna. Det var en vänskap som beredde henne vissa bekymmer. Men hon verkade tycka lika bra om Ale-kvinnorna som hon föraktade de tyrenska adelsdamerna i klippan. Han kunde dock inte begripa vad detta hade att göra med det som de talade om nu och sa det till henne. De säger att Moraine ibland frågar var du är, eller var Mert är. Förstår du inte? Det skulle hon inte behöva göra om hon kunde bevaka dig med kraften. Bevaka mig med kraften, sa han, att tanken hade aldrig ens föresvävat honom. Hon kan det inte. Följ med mig, Perrin. Vi kan lägga både floden och 20 landmil bakom oss innan hon saknar oss. Jag kan inte, sa han bedrövat. Han försökte avleda hennes tankar med en kyss, men hon kom hastigt på fötter och backade undan så kvickt att han nästan föll framstupa. Det tjänade ingenting till att följa efter henne. Hon hade armarna korsade framför bröstet som en barriär. Säg nu inte att du är rädd för henne. Jag vet att hon är en ACD och att ni alla dansar så fort hon rycker i någon av sina trådar. Kanske har hon knutit så många trådar vid Rand att han inte kan ta sig loss. Och ljuset ska veta att vare sig Egwene eller Elaine eller ens Nynaeve vill skära av hennes band. Men du kan göra det om du bara försöker. Det har ingenting att göra med Moraine. Det är vad jag måste göra. Jag... Hon avbröt honom. Försök inte pracka på mig något mansdravel om att en man måste göra sin plikt. Jag vet lika mycket om plikt som du, och du har inga plikter här. Det kan hända att du är Taveren, även om det inte märks. Men det är han som är draken återfödd, inte du. Ska du då lyssna på mig, rötan? Och hon spratt till. Han hade aldrig rutit åt henne förut, inte på det viset. Hon satte hakan i vädret och skruvade på sig, men sa ingenting. Han fortsatte. Jag tror att jag på något sätt är en del av Rands öde. Det gäller Mert också. Jag tror inte att Rand kan göra det han måste göra om inte vi också gör vår del. Det är den plikt jag talar om. Hur skulle jag kunna ge mig av om det innebär att Rand kanske misslyckas? Kanske. Det fanns en uppfordrande biton i hennes röst, men den var svag. Han undrade om han kunde förmå sig att ryta åt henne lite oftare. Är det Moraine som har sagt det här till dig, Perrin? Vid det här laget borde du ha lärt dig att lyssna noga på vad en ACD säger. Jag har kommit fram till det på egen hand. Jag tror att Taveren dras till varandra. Eller kanske är det Rand som drar åt sig oss båda, mig och Matt. Han ska ju vara den starkaste Taveren som funnits sedan Arthur Hökvinge, kanske sedan världsfallet. Matt vägrar att ens erkänna att han är Taveren. Men hur mycket han än försöker komma undan slutar det ändå alltid med att han dras tillbaka till Rand. Lael säger att han aldrig har hört talas om tre Taveren som varit lika gamla och kommit från samma plats. Fail fnös till. Lael vet inte allting. Han är inte särskilt gammal för att vara en oger. Han är över 90, försvarade sig Perrin. Och hon gav honom ett sarkastiskt leende. För en oger motsvarade 90 år inte mycket mer än Perrins ålder. Det var kanske till och med yngre. Han visste inte mycket om oger. I vilket fall som helst hade Lawyer läst fler böcker än Perrin någonsin hade sett eller ens hört talas om. Ibland var det nästan så han trodde att Lawyer hade läst varenda bok som någonsin blivit tryckt. Och han vet mer än du eller jag gör. Han tror att jag kanske har rätt. Och det gör Moraine också. Nej, jag har inte frågat henne. Men varför skulle hon annars hålla mig under uppsikt? Trodde du att det var för att hon vill att jag ska smida henne en kökskniv? Hon var tyst en stund, och när hon tog till orda var det med mild röst. Stackars Perrin, jag lämnade Saldrey för att söka efter äventyr. Och nu när jag befinner mig mitt i ett, i det största äventyret sedan världsfallet, så önskar jag inget högre än att komma härifrån. Du vill bara vara en vanlig smed. Och så hamnar du i hjältesagorna, vare sig du vill eller ej. Han vände bort blicken, men hans sinne var fortfarande uppfyllt av hennes doft. Han trodde inte att han skulle komma med i några sagor, inte så länge hans hemlighet stannade hos de få som redan kände till den. Fail trodde att hon visste allt om honom, men hon hade fel. En yxa och en släcka stod lutade mot väggen mitt emot honom. Båda var enkla och ändamålsenliga, med skaft långa som hans underarm. Yxan hade ett grymt halvmånformat blad, balanserat med en kraftig spets. Den var formad för våldsdåd. Med släggan kunde han skapa saker. Hade skapat saker i smedjan. Slägghuvudet vägde mer än dubbelt så mycket som yxans. Men likväl kändes yxan så ofantligt mycket tyngre varje gång han tog upp den. Med yxan hade han... Han gjorde en plågad grimas, ville inte tänka på det. Hon hade rätt, han ville bara vara en vanlig smed. Ville bara föra tillbaka hem, träffa sina föräldrar igen, arbeta i smedjan. Men det skulle inte bli så, det visste han. Han reste sig och tog upp släggan. Sen satte han sig igen. Han blev lugn av att hålla i den. Mr. Luan sa alltid att man inte kan springa ifrån någonting som måste göras. Han skyndade sig att fortsätta när han insåg att detta var lite för likt det som hon hade kallat för mansdravel. Det är smeden där hemma, mäster som jag gick i lära hos. Jag har berättat om honom förut. Till hans förvåning tog hon inte tillfället i akt att påpeka hur han nästan upprepat samma sak en gång till. Istället var hon tyst, tittade på honom, väntade på någonting. Efter en stund förstod han. Tänker du alltså ge dig av? Frågade han. Hon ställde sig upp och borstade av kjolen. Ett långt ögonblick förblev hon tyst, som om hon tvekade hur hon skulle svara. Jag vet inte, sa hon till sist. Det är allt en vacker sörja du har dragit in mig i. Ja, vad har jag gjort? Om du inte vet det, tänker då inte jag tala om det för dig. Han kliade sig i skägget igen och tittade på släggan han höll i sin andra hand. Märt skulle förmodligen ha begripit precis vad hon menade. Kanske rent av gamle Thom Merrillyn. Den vithårige lekaren hävdade att det inte fanns någon som förstod sig på kvinnor. Men de gånger han kom ut ur sitt lilla rum djupt nere i klippans innandöme dröjde det aldrig länge innan ett halvdussin flickor, unga nog att vara hans dotterdöttrar, hade samlats kring honom och suckande lyssnade till hans harpospel och berättelser om storslagna äventyr och romanser. Perrin ville inte ha någon annan kvinna än Fail. Men ibland kände han sig som en fisk som försökte förstå en fågel. Hon ville att han skulle fråga, så mycket begrep han. Om hon skulle svara var långt ifrån säkert. Men det var meningen att han skulle fråga. Han fortsatte envist att tiga. Den här gången tänkte han vänta ut henne. Utanför i mörkret gol en tupp. Fail huttrade till och slog armarna om sig. Min mamma sa alltid att det betydde att döden var på väg. Inte för att jag tror på det förstås. Han öppnade munnen för att instämma i att det var rent skrock, fast han också hade ryst till. Men vände blicksnabbt på huvudet då han hörde ett skrapande ljud och en duns. Yxan hade vält och låg på golvet. Han hann ett och jämt undra vad som hade fått den att falla. Sen rörde den sig igen, utan att någon höll i den, och rusade rakt mot honom genom luften. Han svingade släggan utan att tänka. Klangen av metall mot metall drängte ljudet av Fails skrik. Yxan for iväg tvärs över rummet, studsade mot den bortre väggen och flög tillbaka mot honom med äggen före. Det kändes som om vartenda hår på Perrins kropp ville ställa sig på ända. När yxan flög förbi Fail tog hon ett språng mot den och fattade tag i skaftet med båda händerna. Den vred sig i hennes grepp, hög mot hennes skräckslagna ansikte. Perrin hann precis komma på fötter, släppa släggan och gripa yxan. Lyckades nätt och jämt hindra den halvmånformade äggen att nå hennes hud. Han kände att han skulle dö om yxan, hans yxa, vållade henne någon skada. Han ryckte bort den från henne med sån kraft att den tjocka piggen nästan drevs in i hans eget bröst. Det skulle ha varit ett rättvist pris att betala för att hindra yxan från att skada henne. Men en stigande känsla av vanmakt fick honom att tro att det kanske inte var möjligt. Vapnet slet och vred sig som vore det levande. Levande och besatt av en ond vilja. Det var Perrin den vill åt, det visste han. Lika säkert som om den hade ropat det till honom. Men den kämpade med stor förslagenhet. När han drog undan den från Fail använde den hans egen rörelse för att försöka träffa honom. När han pressade bort den från sig själv försökte den nå henne, som om den visste att det skulle få honom att sluta trycka bort den. Hur hårt han än höll om skaftet vred den sig i hans grepp, hotade honom med piggen eller den krökta äggen. Det verkade redan i hans händer av ansträngningen och det stramade i de spända armmusklerna. Svetten rann ner för hans ansikte. Han var inte säker på hur länge han skulle kunna hindra yxan från att slita sig loss ur hans grepp. Detta var vansinne, fullständigt vansinne, och någon tid att tänka fanns inte. Ut, muttrade han mellan sina sammanbitna tänder, ut ur rummet, Fail. Hon var vit i ansiktet, men skakade på huvudet och brottades med yxan. Nej, jag lämnar dig inte. Den kommer att döda oss båda. Hon skakade åter på huvudet. Han morrade djupt ner i halsen, släppte yxan med ena handen. Ansträngningen att hålla den med en hand fick armen att darra och det ryckande skaftet brände mot hans handflata och föste undan Fail. Hon tjöt när han tvingade bort henne till dörren. Utan att bry sig om vare sig hennes rop eller hennes hamrande nävar höll han henne fast mot väggen med ena axeln tills han lyckades öppna dörren och knuffa ut henne i korridoren. Han slog igen dörren efter henne, tryckte ryggen mot den och sköt för regeln med höften samtidigt som han återfattade yxan med båda händerna. Det tunga bladet, blankt och vasst, befann sig bara några tum från hans ansikte. Det skälvde. Med stor möda förmådde han skjuta yxan ifrån sig och höll den till sist på armslängds avstånd. Fails dämpade rop hördes genom den tjocka dörren och han kände hur hon bultade på den, men han var ändå knappt medveten om henne. Hans gula ögon tycktes glöda, som om de återkastade minsta gnutta ljus som fanns i rummet. Det är bara du och jag nu, fräste han åt yxan. Blod och aska, vad jag hatar dig. En del av honom var nära att bryta ut i ett hysteriskt skrattanfall. Det är Rand som ska bli galen. Och här står jag och pratar med en yxa. Rand bränner honom. Med blottade tänder lyckades han tvinga yxan bakåt. Ett helt steg bort från dörren. Vapnet vibrerade, kämpade för att nå hans kropp. Han kunde nästan känna dess törst efter hans blod. Så upphov han ett vrål och slet plötsligt klingan mot sig samtidigt som han kastade sig bakåt. Hade yxan verkligen varit ett levande väsen skulle han ha fått höra ett triumfrop när den susade mot hans huvud, det var han säker på. I sista ögonblicket knyckte han till med armen och drev yxan förbi sig. Med en tung duns begravdes bladet i dörren. Han kände hur livet, han visste inte vad han annars skulle kalla det, rann bort ur det fångade vapnet. Långsamt släppte han taget och drog undan händerna. Yxan stannade kvar där den var, åter stål och trä och ingenting annat. Likväl föreföll det vara lika bra att lämna kvar den i dörren. Han torkade svetten ur pannan med en skälvande hand. Vansinne. Vansinnet sprider sig omkring Rand. Mens insåg han att han inte längre hörde Fails rop eller hennes slag mot dörren. Han sköt hastigt undan regeln och drog upp dörren. En glänsande båge av stål stack ut genom det tjocka trävirket på utsidan. Metallen glimmade ljuset från de glest utplacerade lamporna i den gobelängbehängda korridoren. Fail stod där med lyfta händer som om hon hade frusit till is medan hon bultade på dörren. Det fanns en förundrad blick i de stora ögonen. Hon förde handen till nästippen. En tum till, sa hon matt. Och plötsligt ryckte hon till och slängde sig mot honom. Kramade honom desperat. Tryckte hetsigt kyss efter kyss mot hans hals och skägg. Och mumlade däremellan lösryckt, obegripligt. Lika hastigt backade hon undan igen och strök honom med oroliga händer över bröstet och armarna. Är du skadad? Är du sårad? Lyckades den? Det är ingen fara med mig, sa han. Men hur är det med dig? Det var inte min mening att skrämma dig. Hon blickade upp mot honom. Är det säkert? Du är inte sårad alls. Jag är fullständigt oskadd. Jag... Plötsligt träffades han av en rungande örfil och det ringde i öronen som av ett hammarslag mot ett städ. Din stora håriga drummel. Jag trodde att du var död. Jag var rädd att jag hade dödat dig. Jag trodde... Hon avbröt sig när han fångade upp hennes hand mitt i nästa slag. Var snäll och gör inte så igen, sa han med låg röst. Kinden brände och sved där hennes handflata hade träffat och det kändes som om käken skulle verka resten av natten. Han höll om hennes handled lika försiktigt som om han hållit en fågel. Men trots att hon kämpade för att komma loss gav hans hand inte vika en tum. Jämfört med att svinga släggan dagen lång i smedjan var ansträngningen att hålla hennes hand ingenting. Inte ens efter kampen mot yxan. Hon bestämde sig tvärt för att ignorera hans grepp och stirrade honom i ögonen. Ingen av dem blinkade. Jag kunde ha hjälpt dig. Du hade inte rätt att... Jag hade all rätt i världen, sa han bestämt. Du skulle inte ha kunnat hjälpa mig. Om du hade stannat kvar hade vi båda varit döda nu. Jag kunde inte kämpa, inte på det sätt jag måste, och hindra att du blev skadad samtidigt. Hon öppnade munnen, men han höjde rösten och fortsatte. Jag vet att du avskyr att bli beskyddad. Jag ska göra mitt bästa för att inte behandla dig som om du var gjord av porslin. Men om du vill att jag ska titta på medan du dör tänker jag binda dig som ett lamm inför marknaden och skicka dig till mor Luhan. Hon skulle aldrig tåla sådana dumheter. Han kände med tungan på en av sina tänder och undrade om den var lös. Det var nästan så att han önskade att han får se Fail försöka topprida Elspeth Luhan. Smedens hustru höll sin make på mattan med ungefär samma lätthet som hon utförde hushållssysslorna. Till och med Ninive hade varit försiktig med vad hon sa när mor Luhan var i närheten. Tanden satt fortfarande fast, verkade det som. Plötsligt skrattade Fail ett lågt, hest skratt. Jag tror minsann att du skulle det. Tänk bara på att du skulle få dansa med den svarte om du gjorde det. Perrin blev så häpen att han släppte henne. Han kunde inte se någon större skillnad mellan det han hade sagt nu och vad han hade sagt förut. Men medan det första hade fått henne rasande gjorde tydligen detta henne ömsint. Inte för att han trodde att hotet att döda honom bara var skämtsamt menat. Fail hade alltid knivar gömda i kläderna och visste hur hon skulle hantera dem. Hon gned sig demonstrativt om handleden och muttrade någonting för sig själv. Han uppfattade orden hårig oxe och lovade sig själv att raka av sig det där fåniga skägget. Raka bort minsta lilla strå, det skulle han. Högt, sa hon. Yxan, det var han, eller hur? Draken återfödd som försökte döda oss. Det måste ha varit Rand, han betonade namnet. Han ville inte tänka på Rand på det andra sättet. Han föredrog att minnas den Rand som han hade vuxit upp med i Imonswall. Men han kan inte ha försökt döda oss. Inte han. Hon log skevt mot honom, nästan en grimas. Om han inte försökte den här gången hoppas jag att han aldrig gör det. Jag vet inte vad det var han gjorde, men jag tänker säga åt honom att sluta upp med det, nu med en gång. Jag kan inte begripa varför jag är förtjust i en man som är så bekymrad över sin egen säkerhet, muttrade hon. Han tittade frågande på henne och undrade vad hon menade. Men hon krokade bara sin arm i hans. Han undrade fortfarande medan de gick genom klippans korridorer. Yxan lämnade han kvar. Så länge den satt fast i dörren skulle den inte skada någon. Mert bet hårt om det långa skaftet på sin pipa. Han öppnade rocken ytterligare en liten bit och försökte koncentrera sig på korten som låg framför honom och högen med mynt i mitten av bordet. Han hade låtit sy upp den klarröda rocken efter andoranskt snitt i finaste ylle och med gyllene slingor broderade runt ärmarna och den långa kragen. Men för var dag som gick blev han allt mer medveten om hur långt söderut Cheer låg jämfört med Andor. Svetten dröp ner för hans ansikte och fick skjortan att ligga klistrad mot ryggen. Ingen av de andra männen runt bordet tog någon synbar notis om värmen och deras rockar såg ändå ännu kraftigare ut än hans med tjocka puffiga ärmar i vadderat siden fulla av brokad och satängdekorationer. Två livréklädda män i rött och guld såg till att spelarnas vinbägare ständigt var fulla och erbjöd dem ostnötter och oliver från glänsande silverfat. Också tjänarna föreföll oberörda av värmen. Men en av dem gäspade då och då diskret när han trodde att ingen tittade. Natten var inte längre ung. Mert undvek att lyfta korten och titta på dem igen. De hade knappast ändrats. Han hade tretal i regent, det högsta kortet, i tre av de fem färgerna. Det räckte för att slå det mesta. Han skulle ha känt sig mer till rätta med att spela tärning. Det fanns sällan några kortlekar på de ställen där han brukade spela, där silvermynten istället bytte ägare i 50-talet samtidiga tärningspartier. Dessa unga tairenska ädlingar skulle emellertid hellre gå klädda i trasor än spela tärning. Tärning var ett spel för bönder, menade de, även om de var noga med att inte säga det så att han hörde. Det var inte hans humör de fruktade, utan hans vänner. De som de trodde var hans vänner. De spelade alltid samma spel, hugg. Timma efter timma, kväll efter kväll. Korten de använde var handmålade och lackerade av en kar i stan som hade blivit välbärgad genom sina affärer med dessa män och deras gelikar. Det enda som kunde få dem att skiljas från spelet var kvinnor och hästar. Men aldrig särskilt länge. Nåväl, han hade snabbt lärt sig reglerna. Och även om hans tur inte var lika god som när han spelade tärning så gick det tillräckligt bra ändå. På bordet invid hans kort låg en välfylld börs och i fickan hade han en till, ännu trindare. Det var en hel förmögenhet, tillräckligt för att leva i överdåd resten av livet. Åtminstone skulle han ha tyckt det medan han ännu bodde kvar i Emons Wall. De unga ädlingarna var slarvigare med sina mynt. De hade dem liggande i glittrande högar på bordet. Men vissa gamla vanor tänkte inte Mert göra sig av med. När han spelade på krogar och värdshus var det ibland av nöden att kunna ge sig av i en hast. Särskilt om hans tur verkligen var med honom. När han hade spelat ihop tillräckligt mycket för att kunna leva det liv han ville skulle han lämna klippan precis lika kvickt. Innan Moraine hann ana vad han tänkte göra. Om han fått det som han ville skulle han ha farit för flera dagar sedan. Det var bara det att det fanns guld att vinna här. En natt vid spelbordet kunde ge mer än han fick ihop på en veckas tärningsspel på krogarna. Om nu bara hans tur ville börja verka. Han sög bekymrat på pipan. Försökte se ut som om han tvekade huruvida korten dög att fortsätta med. Två av de unga adelsmännen hade också pipor. Men deras var i ciselerat silver med munstycken av bärnsten. I den varma stillastående luften luktade röken från deras parfymerade tobak som kaminen i en fin dams påklädningsrum. Inte för att Mert hade varit i någon dams påklädningsrum. Mert hade genomlevt en lång sjukdom som nästan hade blivit hans död. Och efter den var visserligen hans minne lika fullt av hål som den finaste spets. Men det skulle han säkert ha kommit ihåg. Inte ens den svarte själv skulle vara grym nog att få mig att glömma någonting sånt. Ett av havsfolkets skepp la till i hamnen idag, muttrade Raymond runt pipskaftet. Den bredaxlade unge förstesonens skägg var noga vaxat och klippt i en prydlig spets. Det var högsta mode bland de yngre ädlingarna och Raymond jagade modet lika oförtrutet som han jagade kjoltyg. vilket i sin tur bara var med obetydligt mindre nit än den han la ner på spelandet. Han slängde en silverkrona i högen mitt på bordet för att köpa ett nytt kort. En stävare. Snabbaste fartygssort som finns, sägs det. Seglar snabbare än vinden, sägs det. Skulle jag allt vilja se. Ja, bränn min själ. Det skulle jag allt. Han brydde sig inte om att titta på det kort han hade fått. Det gjorde han aldrig förrän han hade alla fem. Den trinde rödkindade mannen mellan Raymond och Mert skrockade roat. Så du vill titta på skeppet, Raymond? Flickorna menar du väl? Kvinnorna? Exotiska skönheter från havsfolkets öar med ringar och grannlåt och svajande steg? Han la en krona i potten, plockade upp sitt kort och grinade illa när han fick se vad det var. Det betydde ingenting. Om han skulle döma efter Edurions miner fick han alltid bara låga, omaka kort. Och likväl vann han mer än han förlorade. Nåja, jag har kanske större tur med havsfolksflickorna. Mannen vid given, en lång, smal kar som satt på andra sidan av Mert och vars spetsiga skägg var ännu mörkare och praktfullare än Raymonds, la ett finger mot näsroten. Tror du att du ska ha någon tur med dem, Edurion? Så som de håller sig undan ska du vara glad om du ens får känna en fläkt av deras parfym. Han viftade med handen, tog ett djupt andetag och suckade. De andra ädlingarna skrattade. Även Edurion. Allra högst skrattade Estyn, en yngling med alldagligt utseende. Han drog handen genom det stripiga håret som hela tiden ville falla ner över pannan. Om han istället för sin eleganta gula rock hade fått på sig en i grått ylle kunde man ha tagit honom för en bonde. I själva verket var han son till den av Tears storfurstar som ägde de största egendomarna i landet. Och själv var han rikast av dem som satt runt bordet. Han hade också druckit mer vin än någon av de andra. Estyn sträckte sig förbi sin bordsgranne. En sprättig ung man vid namn Baron som alltid gick med näsan i vädret och petade på givaren med ett inte allt för stadigt finger. Baron lutade sig bakåt och grimaserade runt pipskaftet, som om han var rädd att Estyn skulle spy. Den var inte dum, Carlomin, gurglade Estyn. Eller vad säger du, Baron? Edurion kommer inte att få känna doften av dem. Om han vill prova sin lycka i det spelet, borde han försöka se på älgjäntorna, som Mert här, alla dessa spjut och knivar. Bränn min själ, som att bjuda upp ett lejon till dans. Det blev dödstyst runt bordet. Estyn fortsatte skratta på egen hand. Sen blinkade han och drog fingrarna genom håret igen. Vad är det? Har jag sagt någonting? Åh, visst ja. Mert var nära att blänga ilsket på honom. Varför måste den idioten börja prata om Ale? Det enda samtalsämne som kunnat vara värre var Acer Dare. Det verkade som om männen föredrog att ale-krigare vandrade runt i korridorerna och stirrade hätskt på alla tyrenier som kom i deras väg, framför att en enda Acer Dare vistades i borgen. Och nu fanns det minst fyra stycken här. Det var åtminstone vad dessa unga män trodde. Mert plockade fram en andoransk silverkrona ur börsen och föste bort den till potten. Carlomin var långsam med att ge honom kortet. Mert lyfte försiktigt på det med tumnageln. Han tillät sig inte att så mycket som blinka. Det var regenten i bägaren, en tyransk storfurste. Härskarnas utseende varierade mellan olika kortlekar beroende på var korten var gjorda. Men landets egen härskare avbildades alltid som regenten i bägare, lekens högsta färg. Det här var gamla kort. Han hade redan sett lekar där regenten i bägare hade Rands ansikte. Eller någonting som var avsett att likna det, med drakbaneret och allt. Rand härskade över Tear. Tanken verkade fortfarande så befängd att han nästan ville nypa sig för att se om han drömde. Rand var en fåraherde, en god kamrat och roligt sällskap så länge han inte blev allt för allvarlig och ordentlig. Rand, draken återfödd. Mert var en dåre, en riktig dåre som satt här på en plats där Moraine bara behövde sträcka ut handen för att få tag i honom och väntade på vad Rand skulle göra härnäst. För Marilyn kanske skulle följa med honom, eller Perrin. Fast med tanke på hur hemmastad Thom var i färd med att göra sig i klippan verkade det som om han aldrig tänkte ge sig av och Perrin skulle inte gå någonstans om inte Fail lockade på honom. Nåväl, Mert kunde nog resa ensam om det skulle bli nödvändigt. Men så var det allt detta silver på bordet och guldmynten i ädlingarnas högar. Om han fick den femte regenten också skulle ingenting kunna slå hans kort. Egentligen behövde han inte få den heller. Plötsligt kände han den inre kittling som visade att turen var hos honom. Visserligen var det inte samma pirrande känsla som när han spelade tärning, men han var redan säker på att ingen skulle slå hans fyrtal i regenter. Budgivningen hade varit vild hela natten och under vissa givar hade mynt till samma värde som 10 gårdar korsat bordet. Men Carlomin satt och stirrade på kortleken som han höll i sin hand istället för att köpa ett fjärde kort och Baron puffade hetsigt på pipan medan han ordnade mynten framför sig som om han tänkte stoppa dem i fickan när som helst. Raymond såg bister ut bakom skägget och Edorion satt och granskade sina naglar med bekymrad uppsyn. Endast Estine verkade oberörd. Han flinade villrådigt mot resten av sällskapet. Kanske hade han redan glömt vad han hade sagt. För det mesta brukade de lyckas hålla god min om någon råkade nämna älkrigarna. Men timmen var sen och vinet hade flödat ymnigt under natten. Mert rådbråkade sin hjärna för att komma på något sätt att hindra att de och deras guld försvann. Det räckte med en blick på deras miner för att inse att ett enkelt byte av samtalsämne inte skulle räcka. Men det fanns ett annat sätt, om man kunde få dem att skratta åt älkrigarna.
De skrattade åt mig också. Är deras guld värt det? Han tuggade på pipskaftet och försökte komma på någonting annat.
Baron tog en stapel med mynt i vardera handen och lyfte dem från bordet.
Jag skulle kanske försöka mig på de där havsfolkstöserna, skyndade sig Mert att säga. Han tog pipan ur munnen och gestikulerade med skaftet.
Det händer besynliga saker när man jagar efter ejlflickor. Mycket besynliga, som till exempel den där leken som de kallar för jungfrukyssen.
Han hade fångat deras uppmärksamhet, men Baron hade inte lagt tillbaka mynten och Carlomin visade inga tecken på att vilja köpa något nytt kort.
Estine gav till ett drucket gapskratt.
Då får man väl en stålkyss mellan rebenen, förmodar jag.
Spjutjungfru, vet ni, stål.
Ett spjut mellan rebenen, bränn min själ.
Ingen annan skrattade, men de lyssnade.